mer tänkt.
P1, Sveriges Radio.
Får vi lov, ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som ofta tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Idag sitter jag här mitt emot Joakim Olsson Agerskov. Välkommen hit.
Tack, Kalle.
Vem är du?
Eventproducent, evenemangsansvarig, krönikör i tidningen Får jag lov och en stor dansbandsnörd.
Och dansband är lite grann temat för det här samtalet.
Det hoppas jag.
Vi ska prata specifikt, har vi sagt, om dansbandsprofiler som blivit hushållsnamn.
Så är det sagt.
Hushållsnamn kanske vissa skulle kalla en anglicism. Household name sätter det på engelska. Men det är ett ganska bra begrepp.
Det tycker jag definitivt.
Vi förstår väl vad det betyder. Alltså...
Och grundförutsättningen för att bli ett hushållsnamn, ett household name, är ju faktiskt att man har gjort någonting på ett eller annat vis.
Ja, och man har då blivit någon som går hem i hushållen eller som folk i hushållen känner till.
Och det kan ju vara både för att du har som sagt gjort någonting eller för att du kanske inte har gjort så mycket inom ditt epitet eller din genre men har känt för någonting annat, vilka vissa profiler i den här svängen är.
Just det. Alltså om vi tittar på dansbandskulturen då, så är du och jag överens om att det är en subkultur.
Det bör vi väl vara, ja.
Det är ju inte riktigt mainstreamkultur. Alltså även om det är Sveriges då ojämförligt största subkultur.
Man kan säga så, att bara för att sätta siffror på det. Det löses 3,5 miljoner dansbiljetter om året. Alltså till dans på dansbana eller dansgalor. Medan det till elithockeyn löses motsvarande 2,2 miljoner.
Och hockey, ja, det kanske också är att definiera som en subkultur, vad vet jag. Men jag vill bara liksom lite grann att vi liksom definierar, nu påstår vi att dansbandskulturen är en subkultur i någon mån. För att det är ju ändå någonting som vi skiljer på. Om man tittar på kanalen P4, som jag tror faktiskt är många människor i min generation som inte själva är P4-lyssnare, de tänker nog att det är en sån kanal där de spelar väldigt mycket dansband. Det vet ju du och jag att så är det inte i praktiken.
Nej, just på P4 har man ju tagit till ett knep där man visst hävdar sig spela dansband, men man gör det en och en halv timme varje söndag.
I under rubriken.
P4 Dans.
Just det.
Ett och program som är väldigt sönderklippt och sönderhackat i det att det många gånger sportsändningen som ligger innan, att den drar över. Så fall påverkar P4 Dans i programtid eller att P4 Dans för veckan helt uteblir.
Ja, och alltså dansbandslåtar, dansbandsmusik ingår då inte i den gängse mixen i P4s musikutbud. Utan då spelas det ju diverse olika genrer, men dansbandsmusiken hamnar inte inom den ram som P4s musikläggare har satt upp. Utan dansband, det har vi en särskild tid till och en särskild rubrik till. Lite grann att jämföra kanske med liksom Petri Soul eller liksom tidigare P4 Country. Även countrymusik är heller inte någonting som spelar särskilt regelbundet, utan då är det ofta under en särskild flagg.
Så ser det ju definitivt ut att vara.
Och ja, sen kan man väl visserligen hävda att dansband och schlagervärlden, alltså där står väl ändå dörrarna på glänt mellan
relativt öppna. Det går in och ut över varandra. Det gör det väl i mångt och mycket. Mycket dansband är schlager, men mycket schlager är ju också dansband. Samtidigt som det finns två olika genrer i det här.
Och det som jag fortfarande då kallar schlager-SM som håller på vårarna. Där
det hedrar dig att du kallar det schlager-SM.
Ja, nej, men jag siktar ju på att bli... få priset som inte bara året utan årtusendets stofil. Så att jag slager SM som följs ju då såklart av slager EM. Där är jag konsekvent. Mm. Hur som helst, där finns väl en viss litet hörn då man fortfarande kan se dansband representeras en smula, eller?
Det är just dansband. Nej. Kanske. Tittar vi bakåt, just i år, pandemiåret, så är det väl definitivt inte överrepresenterat. Men där finns representanter för genren, arvingarna, som i och för sig inte kallar sig dansband längre. Utan mer har blivit ett grånat boyband. De finns med i första deltävling, eller fanns med i första deltävling. Sannex, ett annat band som kanske inte är så riksbekant men just är bekant i sin genre, representeras under en annan deltävling. Sen finns det profiler som på ett eller annat vis har gått in och ut ur dansband, som Charlotte Perrelli också representerade årets startfält.
Arvingarna är intressant som exempel på det vi ska prata om, alltså dansbandsprofiler som blivit hushållsnamn. Även jag som villigt måste erkänna att jag inte är någon vanlig konsument av dansbandsmusik, och särskilt inte modern dansbandsmusik. Sätter jag på en dansbandslåt så är det väl kanske snarare Cool Candice när de sjunger Göta kanal. Eller
Lummi och Sval.
Ja, precis. Eller ännu hellre Krylbo central.
Krylbo central står inte kvar på tidtabellen, men kolossal har gamla Krylbo central.
Det är ett fantastiskt rim ja. Som bara kan höras i just en dansbandslåt.
Ja, nej men... Men jag är ju såklart väldigt bekant med Kasper Janebrink och hans glada gäng. Och Arvingarna kommer ju fram på 90-talet, och det är ju Schlager-SM som ger dem...
Med Louise, 93 tror jag att det är.
Precis.
Kanske.
Samla mina tankar i ensamhet innan jag går ut.
De vinner, men det är ju överhuvudtaget... Alltså innan dess så var Arvingarna för gemene man, vill jag påstå, om de alls fanns, jag vet
de
inte.
De fanns egentligen inte innan. Jag tror det är ett eller två år man har varit verksamma när man tar sig till Mello med Eloise.
Och de lanserades på något vis väldigt mycket som det moderna dansbandet. Det är ett dansband, men ändå inte ett dansband. Det finns ju en, alltså redan i namnet så understryker de ju att de kommer från dansbandshållet.
För ska vi kort redogöra för Arvingarnas...
Det tycker jag.
Arvingarna
genealogi är,
då,
är ett av mina favoritintressen.
Det vet jag, och snedsprång givetvis.
Mm.
Arvingarna är fyra pojkar, idag grånande gentlemän i 50-årsåldern, med föräldrar som allesammans spelade och spelar i Striplos och Flamingo-kvintetten. Det är egentligen bara Lasseman Larssons far, Lasse Larsson för säkerhets skull, som inte längre är i livet, men som tidigare spelade i Striplos. I övrigt Kim och Tommy, vars far Hasse Karlsson sjunger sedan 60 år tillbaka i Flamingo-kvintetten. Kasper Janebrink, frontfigur i Arvingarna, hans far i sin tur. Dennis Janebrink, också 60 år medlem i Flamingo. Dessa fyra grabbar träffas för att bilda ett band, men satsar från början på hårdrocken. Ingen vill ta fronten, ingen vill stå längst fram och sjunga. Men man kommer fram till allesammans att sång måste ju någon ägna sig åt, varpå man tar sig den rollen alla fyra med Kasper längst fram. Det motsätter sig väl kanske just föräldrarna, i det här fallet Dennis Janebrink, som tycker att det är dansband ni ska syssla med, pojkar. Och namnet Arvingarna i sin tur föds fram ur den historien.
Visst fanns ett annat band som hade ett liknande namn och liknande historia. Ja, precis.
Ja, det var väl lite kusin och annat. Jag tror det är det bandet som sedan blev Date, också ett modernt band.
Och
varpå Henrik Göransson, som nu sedermera spelar i Striplos, var med och spelade i ett par år. Så att det knyts ihop det här med släktingar och arvingar och folk som har gått in och ut ur band.
Jag förstår. Och Arvingarna, de är ju liksom bekanta även för människor som inte springer regelbundet på dansgalor.
Det bör man väl absolut säga.
Ja, men är det, och har det varit sedan de breakade, liksom dansbands... arenorna som har varit deras spelplatser? Eller har de snarare gjort klubbar?
Det har nog varit lite blandat det där. Men främst har det givetvis varit en turnerande dansbandsbuss som har fört dem fram i landet.
För jag vill egentligen hävda att ska man på något vis definiera dansband, så måste det vara de banden som spelar upp till dans.
Ja, eller som spelar dansvänlig musik. Där ju, tar vi en annan profil i branschen som Danne Stråhed, som spelar upp till dans eller dansvänlig musik. Men han kallar ju inte Danne och Dynamos för ett dansband. Men han ser gärna att de dansar till dess musik.
Ja, men är det då ett dansband eller ej? Och vem bestämmer?
Är inte det lite upp till betraktaren? I det här fallet, just i dansbandsbranschen, så har publiken väldigt, väldigt mycket att säga till om. Och jag tror att många skulle definiera Danne Stråhed som varande en dansbandsprofil, men inte just hans nuvarande band som ett dansband.
Nej, men det där med att spela upp till dans, alltså väldigt mycket musik går ju att dansa till. Alltså jag har ju varit på massa rockkonserter där man har dansat på olika sätt. Man har dansat pogo, man har headbangat, man har gjort ditten och datten. Alltså man har rört sig rytmiskt till den musik som framförs på scen. Men att spela upp till dans innebär ju också att man har liksom ett program. Man gör de här liksom 4 timmars kvällarna.
Och att du har en bestämda former för dans. Det är olika varianter av foxtrot. Idag kanske buggen är något större än vad foxen är. Men det är väl snarare det som avgör. All annan dans, absolut, kan du utföra den till vilken allehanda musik som helst. Men till dansband så dansar du bestämda dansformer.
Och den här genren, ska vi sätta en milstolpe? När uppstår den i Sverige?
Jag skulle, och ett antal med mig, säga att dansbanden så, eller dansbandssvängen och musiken som så, som spelas idag, tar sin form i slutet på 60, början 70. När många av banden som tidigare var popband och rockband helt enkelt får finna sig i att ska man spela för publik jämnt och ständigt och ha detta som heltidsjobb, då får man ge sig in i danssvängen.
Ja, och samtidigt kan man då säga att redan på 20, 30, 40-talet så det är klart att det fanns orkestrar som spelade upp till dans på landets alla folkparker och små dansrotunder och så.
Det vi idag skulle benämna som gammeldans, möjligtvis.
Precis, då spelar man mycket tretaktsmusik. Det är snoa och det är hambo och det är schottis och sådär. Vad som händer då i slutet av 60-talet är att det fortfarande finns ett jättestort behov av att gå ut och svänga sina lurviga och hitta någon för kvällen eller livet. Och göra det under liksom en kromgo miljö. Och då är det ju människor som är liksom lite, både publiken och musikerna är nu lite grann fostrade i ett lite modernare elektrifierat sound som ju kommer fram med poprock under 50 och det tidiga 60-talet.
Som i sin tur då speglar sig i dansmusiken.
Ja, precis. Så att någonstans så är det ju som en fusion, alltså det finns ju trådar åt alla möjliga håll, men när vi nu pratar om det här dansband, det här typiska dansbandet som vi alla, när vi slutar ögonen, kan se framför oss, då är det här när band som Chains och Striplers och Flamingo Kvintetten och Sten och Stanley och Sven Ingvars, som ju alla börjar som popband.
Pop eller rockband. Sven Ingvars har ju många gånger definierat sig och gör väl fortfarande snarare som ett rockband än ett dansband.
Men, och hur är det med Sven Ingvars? Har de spelat upp mycket till dans?
Inte under senare delen av karriären. Det har varit mycket konserter. Vi har sett Sven Ingvars exempelvis i konstellationer som Boppers, Jerry Williams och Sven Ingvars på turné. För att ta ett exempel. Det har vi inte sett Lasse Stefans eller Stena Stanley i den typen av konstellationer.
Nej, så det har ju varit i ganska hög grad ett konsertband.
Det bör man nog definiera det som, ja.
Och då kan man diskutera, är Sven Ingvars, har de någonsin varit ett dansband?
Det är väl upp till betraktaren, men frågade man Sven-Erik Magnusson, dessvärre bortgången 2017, eller bäste kamrat Ingvar i samma band, så definierar man sig nog inte som ett dansband. Det skulle jag inte tro.
Men publiken var ganska överlappande, och jag har ju sett galor på tv där Värmlands Finest, alltså Sven-Erik Magnusson, Sten Nilsson och Christer Sjögren har uppträtt tillsammans. Och då har de ju på något vis med den konstellationen ändå understrukit att här finns en samhörighet.
Det har ju också spelats in en låt, låt säga tidigt 2000, Gamla goa gäng tror jag låten heter, där det är uteslutande dansbandsstjärnor som tillsammans sjunger och spelar in den här låten.
Och där kom Thorleifs fina saxar, Sten och Stanleys goa sång.
Då ser vi just Sven-Erik Magnusson i sällskap av Olle Jönsson från Lasse Stefans, Christer Sjögren från Vikingarna, Hasse Karlsson från Flamingo, Kjetil Granli från Striplers, eventuellt även Sten Nilsson från Sten och Stanley. Och då bör man väl kanske känna dansbandspulsen i det här, att man ändå har förlikat sig från Sven-Ingvars håll med att man faktiskt har rötterna, en del av rötterna i dansbandskulturen.
Mm. Var var vi?
Vi var vid Danne Stråhed, har vi nämnt hittills. Vi hamnar sedermera i det här träsket av...
Ja, precis. Vi håller någonstans på och definierar och försöker hitta ett ursprung till en dansbandskultur som jag tror de flesta av oss tänker på när man hör ordet. På 70-talet så når det här en peak.
5000 turnerande dansband fanns ett fåtal år. Det har väl av olika anledningar förgått av en naturlig utrensning, givetvis.
Alltså survival of the fittest.
Så kan man väl uttrycka det om man är lite mer från Malmö än vad jag är.
Om man är, jag citerade Darwin. Det gör man ju snarare i Lund än i Malmö.
Nej, det är ingenting vi ute i folkparkerna vet någonting om.
Nej, så kan det vara. Nej, men... Och just det, som 70-tals dansband, det har ju diskuterats inte minst i den här podden. Jag hade besök av Anders och Måns för ett antal år sedan. Och vi lyssnade med glädje på sånt som Cool Candies och Jigs och Säves. Och de här lite ganska knasiga texter, ganska godmodigt, ganska stompigt. Påminner inte om den dansband jag konfronterades med som ung.
Vad konfronterades du med som ung? Vilka band pratade du?
Det var ju Svensktoppen och sen så var det ju kaféprogrammen.
Ja, just det.
Alltså Café Norrköping och inte minst Hallå Sverige som ju leddes av Sten och Ebbe Nilsson. Det var ju ett fönster, ett skyltfönster för dansband. Och den var ju betydligt, skulle jag säga, smetigare. Jag försökte hitta ett neutralt ord. Men den var...
Benämningen hjärta och smärta har väl kommit till under åren. Och utgångspunkten är inte så mycket Göta kanal eller Gösta Gigolo eller Strippan ifrån Trosa idag som det är 140 mil från dig och kan man älska någon på en avstånd.
Ja, men det var nog mer ballader. Det var nog mer vitt. Alltså om man tänker på hur de var klädda så på 80-talet är min minnesbild då. Att dansband ofta klädde sig i helvitt. På 70-talet har vi ju alla sett och skrattat åt.
Fantasikostymer.
Ja, precis. Som ju man såklart kan skratta åt, men också med. Det finns ju en sorts humor, en sorts färgglädje. En sorts, och man har ju sett många sådana där tv-reportage där man har slängt upp de här gamla omslagen i huvudet på nu grånande gamla dansbandshjältar och alla skrockar ju gott. Liksom.
Man måste komma ihåg att
vad har jag haft på mig?
Och man måste komma ihåg att de här kläderna, som vi då kallar fantasikläder, som faktiskt bär den benämningen, det är Skatteverket som har satt den för övrigt. Under 60-70-talet när dansbanden vill göra avdrag för sina scenkläder så går det inte komma dragandes med ett... kvitto på en kostym och slips och skjorta. Utan det krävdes från Skatteverkets håll och från statligt håll att för att göra avdrag för era scenkläder så ska de vara så pass icke-neutrala, så pass utstående att du inte bär dem till vardags.
Nej, precis. Du ska inte kunna sko dig på detta. Någonting du köpt och firmans vägnar ska inte du kunna använda till vardags.
Så fick det icke vara.
Nej, och du kan ju såklart inte gå runt i så breda skjortsnibbar ens på 70-talet.
Paljett och klä sig dåligt på begravning eller familjemiddagar.
Precis. Nej, och så ser de inte längre ut, tycker jag, på 80-talet, i min minnesbild. Nu är det mycket mer liksom, vitt. Det ser ju fortfarande tokigt ut eftersom 80-talet var ett smaklöst decennium. Men humorn, hävdar jag, försvinner lite grann.
Man renodlar kanske snarare sitt uttryck och sitt utseende. Och när vi kommer in på 90-talet och senare 2000 och 10-talet, då är det ju mycket kostymer och slips och välkammade pojkar på scen och inte så mycket omslag med pojkar i, eller herrar i snibbar och paljetter. Lasse Stefan sa ett fantastiskt omslag där man står på olika plintar och pallar i en idrottshall och har pannband och långa tubsockar. Och det är inte riktigt så omslagen ser ut idag.
Nej, men det finns ju mycket mer av en sorts vildvuxen, vilda västern anda. Det är lite sådär. Det finns ju också liksom ett berömt vikingarna-omslag där de poserar just som vikingar, eller rättare sagt som vulgär vikingar. Ja, precis. Med såna här låtsasvikingahjälmar med horn och de dricker mjödkrus som har valt att döma i ord av plast och sådär.
Och alltså, det här mjödet då som ska ha skummat över är ju faktiskt egentligen vispad äggvita.
Mm.
Så det dracks nog inte så mycket ur dem. Men just epitetet vikingarna skulle man leva ut på det första omslaget med Christer Sjögren som sångare.
Ja, och det fanns en sorts liksom, dårskap som på något vis försvinner. Så man slipar bort det där under 80-talets gång. Och sen när Bingolotto med Leif Loket Olsson från 90-talets absoluta begynnelse ger dansbanden ett stort fönster.
Rejält revival.
Ja, varje lördag, men det nu var mellan 18 och 21. Alltså, och då sitter ju som några miljoner människor som är knutna till folkrörelserna som har köpt bingolotter av något barnbarn som spelar handboll och tittar och liksom konfronteras. Alltså, det var ju, måste ju varit en enorm reklamspot och ett uppsving för hela genren.
Och just TV4 satsade ju lite grann på den här dansbandsgenren i ett tidigt 90-tal, egentligen ända fram till millennieskiftet. Det fanns årligen en gala som från början hette Hens meloditävling, som sedermera hette Dansbandslåten, som leddes av Leif Loket i väldigt många år. Där publiken en söndagkväll framför publiken på tvn presenterades ett tiotal dansband som tävlade med nya låtar. Textförfattare intervjuas av Loket och sen spelar man den här musiken då eller sin låt. I slutet av programmet så tävlar man med hjälp av tittarna och olika jurygrupper om årets dansbandslåt. Och det här sändes på bästa sändningstid söndagkväll på TV4. I tiotalet år.
Fyran ville vara folklig och det finns ingenting folkligare än dansband. Det går ju någon sorts gräns. Alltså, jag tror att det fortfarande idag att du skulle provocera om du i ett intellektuellt övermedelklasshem på Djurgården skulle lägga på ens någon av de här knasplattorna från 70-talet. Jag tror att de här människorna som skriver i de fina tidningarna, de vanliga ägda tidningarna och så, att de skulle börja skriva lite på sig och tycker att ja, det får väl vara någon måtta på folkligheten kanske.
Det enda i den skaran som sticker ut är möjligen Jan Scherman, gamla TV4-chefen som i sitt sommarprat talade om sin brinnande förälskelse för dansband och dansmusik.
Och det var ingen som tolkade det som en provokation och nu ska han vara lite kokett. Nu ska han vara lite pikant.
Möjligt. Att, det är väl kanske Jan Schermans främsta epitet att vara provokativ i mångt och mycket. Men det här var en ärlig förälskelse.
Mm.
Det finns andra programledare som den fina massan känner sig besläktade med, som Janne Josefsson och Uppdrag granskning, även om Janne har sina rötter i ett absolut arbetarklass i Göteborg, så det är ju ändå en Uppdrag granskning har ändå funnit sig i finrummen. Janne har ju varit med på Guldklavgalan i Malung och delat ut pris till årets dansband och verkligen där hållit dansbandsfanan högt.
En viktig gestalt på 80-talet för övrigt är ju en figur som heter Jakob Dahlin.
Mm, det får man väl nog säga.
Du är född 91. Har du någon relation till Jakob Dahlin?
Väldigt, väldigt skral.
Det är det med samma år han dog.
Ja, det är samma år han dog. Det är väldigt, väldigt skral. Men det är ju ändå ett namn som nämns i sammanhanget.
Han hade i början av 80-talet ett radioprogram som hette Galaxen som sen mer eller mindre transformerades till tv-programmet Jakob Stege.
Mm.
Som sen blev till programmet Karamba som han ledde ihop med Annika Hagström som ju kom från nyhetsjournalistiken och den granskande journalistiken. Jakob Dahlins grej var ju lite grann att han suddade ut alla gränser mellan högt och lågt och fint och fult och sådär. Att han i samma program kunde presentera opera, Diana Ross, mycket den ryska superstjärnan Alla Pugachova. Och sen så kunde han och Annika Hagström sjunga duett med Christer Sjögren i en låt som Jakob Dahlin faktiskt själv skrivit texten till.
Kanske inte så tonsäkert som träffsäkert snarare, att det här syntes i det mediet.
Och det från, ja, precis. Nej, men, och från Dahlins håll var det nog, liksom, där fanns nog en vilja att provocera, att vara lite kokett och pikant även han. Men jag tror också att även i hans fall att det fanns en genuin nyfikenhet på den här redan då enorma genren, men som fortfarande inte på något vis var insläppt i finrummet.
Och nog finns det ett en bevittnad förälskelse för genren, eller hur man nu vill uttrycka det, i att män är det jag har på min lista. Niklas Strömstedt, Plura Jonsson, bland annat Måns Zelmerlöw, faktiskt har satt sig ner och skrivit ett antal dansbandslåtar som sedan har spelats in och blivit stora hittar. Föraktet är kanske inte så stort som det ändå speglas vara. Jag tror att förälskelsen för dansband är givetvis i en kanske inte just i de här finaste salongerna, men i mångt och mycket i den breda massan är större än vad man många gånger vill medge.
Mm. Intressant, så kanske det. Vi sa inledningsvis att vi ska prata om figurer ur dansbandsgyttret, dansbandssubkulturen, som har liksom klivit upp ur den subkulturella tillvaron och blivit allmänt kända namn.
Det kanske mest bekanta namnet för den breda massan, någon som har en bakgrund i dansbandskulturen men som har brutit sig loss och levt parallella karriärer, är väl Lotta Engberg.
Mm.
Anna Charlotte Pedersen, född 63.
Hon är ju idag främst känd som programledare, och jag måste ju börja gräva lite i huvudet här. Jag minns ju att hon var med och dessutom vann Schlager SM med 4 bugg och en Coca-Cola, och om det var året innan det så gjorde hon ju också 100% kompad av Triple and Touch. Ja, så har det ändå äntligen hänt. Ska det bara, ska det vara 100%? Så hur känslorna flög liksom blixtar på mig. Så tur att de träffade mig. Det var man... Nej, men, och där hade hon väl egentligen sin sista hit, va? Med 4 buggen Coca-Cola. Har jag rätt?
Sista hit? Hur menar du med sista hit?
Ja, kan du nämna någon låt som hon har gjort efter det?
Nej, inte när du säger det på det viset. Det blockerar ju det mest centrala nervsystemet med hjärna. Men Juliette och Jonathan är faktiskt en hit på sitt sätt. Om den lägger på Svensktoppen, en av hennes 8 gånger. Det vågar jag inte svara på. Text och musik, tror jag. Monica Forsberg. Text i alla fall.
En gammal snedtänkt gäst.
Definitivt. Men hit, ja. Vad bedömer man som hit? Hennes senaste hit i en trio. Vem är det du vill ha med Kikki, Bettan och Lotta?
Och då är vi på tidigt 2000-tal, va?
2002. Mm.
Nej, men att hon absolut har rötterna i musiken och en framgångsrik musikkarriär, det är ju ingen som skulle säga emot det. Men någon gång, redan på 90-talet, så börjar hon ju lite grann omdefiniera sin karriär. Eller som du säger, ha en parallell karriär. Jag kan inte säga årtal, men jag skulle säga att det är första halvan av 90-talet som hon gör...
Kär och galen, TV4.
Ja.
93-94, ganska tidigt i TV4s tablå.
Ja, det kan vara så att vi blandar ihop det med någonting annat. Men jag tror att det är där någonstans. Hur som helst gör hon programmet Kär och galen. Som alltså inte är ett dejtingprogram, utan som är ett program där människor får lov att fria.
Mm.
Och även gifta sig inför rullande kameror.
Skandalomsysat, men idag mainstream, skulle vi minst sagt säga. Där ja, folk gifter sig i tv till höger och vänster.
Nej, men där och då så skojades det mycket om liksom, vad är nästa steg? Begravning? Ska de folk dö inför kamerorna? Ska barn förlösas inför kamerorna? Var ska vi placera kameran?
Allt det där har ju faktiskt sänts på ett annat vis därefter.
Ja, vi har successivt vant oss.
Så och, får vi nog säga.
Och kanske inte... Många av oss har kanske känt att ja, men så, det var kanske inte så farligt. Det är väl upp till var och en.
Men om vi drar Lotta Engbergs dansbands-CV rätt upp och ner. Lotta och Anders Engbergs orkester var gift med Anders Engberg 89-94. Nu pratar vi alltså 1989-1994. Därefter en något omskriven kärleksaffär med Christer Sjögren. Lotta Engbergs orkester 1994-2002, där det i samma veva överlappar med Kikki, Bettan och Lotta någonstans 2001-2002 till möjligt 2004. Kikki, Bettan och Lotta i sin tur var ju inte ett dansband i den bemärkelsen, även om det sjöngs väldigt mycket slag och dansvänlig musik.
De gjorde snarare krogshow.
Ja, Hamburg Börs bland annat.
sådana här ställen, Rondo i Göteborg och Slakthuset i Malmö och sådär. Alltså de uppträder för en sittande publik.
En sittande
och kanske ätande publik.
Ja, ja, ja. Kiki Danielsson i rullstol vid ett antal tillfällen med anledning, eller vid ett antal spelningar med anledning av att hon har ramlat av scenen. Kul anekdot.
Ja, ja där, jag gissar att du hade kunnat göra den bättre än vad du gjorde nu.
Det, möjligt, möjligt.
Ja, men det var lite klädombyten och så här, så det var liksom lite, det var show.
Glitter och glamour, mm, med allt vad det innebär.
Så någonstans är det ju lite grann ändå som en omformulering, som en orientering bort från just en danspublik, en dansande publik och de här 4 timmars programmen med ett blandat dansprogram.
Och just Lotta Engberg gjorde ett väldigt tydligt avstamp i dansbandsmusiken och var väldigt mycket en dansbandssångerska. Man satte också väldigt stopp för sin karriär som dansbandssångerska genom att uttala att säga att nu lägger jag av med dansmusiken. Jag vill inte sitta i den här turnébussen. Jag vill vara hemma med familjen. Och valde väl kanske ganska tydligt, de tydligaste i branschen, att göra det här avslutet.
Och hon var ju bekant långt bortanför det folk som gick ut för att bugga på lördagskvällarna. Ja, nej, men hon var ju, alltså, återigen, hon var ju med i Schlager SM som det heter på 80-talet och vann till och med och fick göra om 4 bugg och en Coca-Cola till
Någonting dansa rocka rolla.
Boogaloo dansa rocken rolla.
Ja.
Fyra bugg och en Coca-Cola, man kunde inte ha varumärkesplaceringar i den internationella tävlingen. Det gick tydligen bra i public
SVT.
Service.
Mycket, mycket bra. Mycket, ja, bra. Om vi går vidare med Kikis, eller Lottas karriär, så knyter den ju in och ut ur Kiki Danielssons. Den lever parallellt någonstans i Lotta går vidare, gör söndagsöppet, bingolotto i en rad massa omgångar. Jag tror hon är på sin 4:e omgång i den här rundan.
Och sen så skulle man kunna säga att hon, om de här båda karriärerna, musik- och programledarkarriären, har löpt parallellt, så knyter hon ihop trådarna när hon nu leder sedan många år tillbaka Lotta på Liseberg.
Definitivt.
Där hon ju både leder en show och får sjunga.
Och utan problem rör sig mellan musikgenrer, utan det minsta förakt för en eller annan genre som man kan skönja i andra icke här nämnda allsångsprogram på tv.
Och vad jag skulle nämna, alltså redan på 80-talet då, när hon, alltså, ja, man är med i Melodifestivalen, det är klart att man blir lite känd. Det är ju inte alla som är med i Melodifestivalen som blir hushållsnamn, inte ens om man vinner. Faktiskt, det är ju få av oss som pratar om Edina Ådahl till exempel.
Obegripligen nog.
Nej, det finns anledning att prata om dem, men det är ju i så fall du och jag som gör det. Men hon blev ju så stor att hon nämns i Magnus Ugglas
Jag mår illa.
Precis.
Som står raffset vid sin Skaravilla, grannen med Bert Karlsson. Det är just hela den textraden besjunger han ju klart inte. Han
nej, precis.
Sig med raffset vid sin villa.
Illa, jag mår illa, då Lotta Engberg står i raffset vid sin villa.
Och den är från 1989, den här låten, och det är ju en provkarta, alltså, på vilka som var omskrivna i dåtidens så kallade skvallerpress. Bruno Malou och Casimir.
En skvallerpress, nu skulle vi in på Kiki Danielsson, men vi håller oss fast vid Lotta Engberg en liten stund till. En skvallerpress som Lotta Engberg har varit med och lite grann matat med saker under åren. Raffset, att stå i Hänt i veckan eller Veckojournalen, i vilken tidning det nu var, i raffset vid sin brevlåda, vid sin villa, det gör ju att man samtidigt inte kan förakta Magnus Uggla för att han sjunger om det. Det har funnits en skandal som inte har gått någon förbi, som vid den tiden kunde läsa en tidning, med Christer Sjögren, 94-95 höftar jag fram.
De var de största i sin bransch och båda var gifta på sitt håll.
Och oerhört folkliga båda två. Hushållsnamn redan då. Och inleder en kärleksaffär. Så Lotta har ju parallellt med sin karriär egentligen varit väldigt öppen i, kanske inte just om kärleksaffären, men i andra delar, välvalda delar av sitt privatliv.
Hon har varit tillgänglig för medierna.
Hon har varit tillgänglig.
Hon har använt och använts av medierna.
På ett oerhört, jag tycker att Lotta har använt medierna säger jag, utan någon vidare kunskap i ämnet på ett väldigt framgångsrikt sätt.
Jag har en bild av att hon aldrig har beklagat sig. Alltså det är ju många som ändå gör det vid något tillfälle i karriären, att jag är så jagad, de är så oförskämda, de är så gränslösa. Det där sa jag ju off the record och så. Men mitt intryck är att Lotta Engberg aldrig har som gått ut på det sättet.
För att då anknyta till en person vi redan har vidtalat, Kikki Danielsson. Hon har ju inte alls samma relation till media, men hon är ju definitivt ett hushållsnamn.
Ja, och hon har ju just vid olika tillfällen beklagat sig, rätt eller orätt, förmodligen rätt, över att nu det här var privat, det här var inte för er.
Nej, hon har ju också valt att väldigt öppet berätta om saker och ting där hon känner att det har varit en orätt. Det är skilsmässan från Kjell Roos i självbiografin omtalad. Det är att hon inte alltid kände sig så välkommen i V6, etc. etc. Det är fortfarande än idag inte ovanligt att öppna en tidning och att Kikki Danielsson i den har tyckt att hon är orätt behandlad.
Det kanske hon också har varit, men framförallt har ju, det är ju någonting, alltså, Kikki berättar vid något tillfälle, gissar jag, i någon sorts förtroende, eller förtroende är det ju inte, för att hon pratar ju trots allt med en journalist, men hon nämner lite grann au passant, alltså i förbifarten så berättar hon om sitt, hon berättar om sitt hetsätande, hon bekänner
dig och mig emellan.
Hon talar ut. Och det har ju såklart varit förmodligen en fruktansvärd process och liksom en psykisk påfrestning och sådär. Hon nämner kanske, det har hon ju sagt sen, att det är helt påhittat, men det är, jag tror att hon nämner någonting om att hon liksom hetsar åt på det sättet, att hon blir fylld av skam, att hon sitter i bilen utanför och väntar när någon nära anhörig då går in i närlivset och köper ut falukorv. När hon säger det så ser hon ju inte framför sig att det här blir en löpsedel.
Kikki Danielsson hetsäter falukorv. Min dotter köpte ut.
Ja, precis. Jag vill minnas att Filip och Fredrik i sin tv-serie, intervjuserie Ett herrans liv, gjorde någon grej att hon skulle få gå runt på plattan och fråga om folk hade falukorvet.
Det är samma serie man la ut Tommy Körbergs mobiltelefonnummer i direktsändning för att han hade åkt dit för rattfylla. Vilket också knyter an på sitt sätt.
Det var faktiskt inte i samma serie, för att, ja.
Men det är samma serie, det benämns i en intervju med Kjell Bergqvist.
Det här hände något tidigare nämligen, alltså några år tidigare, när Filip och Fredrik fortfarande är en fan terrible och persona non grata, så här, då framträder Fredrik Wikingsson vid något tillfälle iförd en t-shirt med Tommy Körbergs nummer. Det är precis efter att han har kört rattfull över Liljeholmsbron, efter att ha druckit vad det nu är, 33 centiliter vitt vin och 66 centiliter champagne. Han kör på 3 hjul i många så här konstiga, bizarra kvällstidningsdetaljer. Då framträder Wikingsson i den här, Kjell Bergqvist som är kompis med Tommy Köris ringer och är arg och säger, ni är rökta grabbar. Och sen så gör de den här tv-serien Ett herrans liv, där de möter Tommy Körberg i ett program och Kjell Bergqvist i ett annat. Nu ska vi liksom någonstans tala ut och skoja och bli kompisar. Där gör Tommy Körberg en sketch där han...
Med Anton, sin son.
Ja, precis. Där jag tror att de går in i en bilaffär och så ska Tommy Körberg fråga, går den här att köra på 3 hjul? Om jag dricker 33 centiliter vitt vin och 66 centiliter champagne, kan jag fortfarande köra den? Och så. Det var ju roligt just det här att låta Kikki Danielsson, som har favoriterat på löpsedeln som någon sorts hetsätare och falukorv, att låta henne gå runt på plattan och fråga dealarna där om de har lite falu.
Det tyder ju dessutom på en väldig självdistans.
Ja, precis. Alltså hon, som en del andra, har väl lärt sig att det är så här man får ta dem. If you can't beat them, join them. Och jag tror inte att hennes relation med pressen bara är en olycklig kärleksrelation.
Det tror inte jag heller. Det tycker jag det är någon. Jag tycker det är fantastiskt att Kikki är, om man ser till media och inte bara till kvällstidningarna, att hon är en av de här gästerna i soffprogram och annat som ska till varje år. Har du 10 gäster som ska bjudas in i TV4s nyhetsmorgon på sommaren, är det någon specialprogram, då ska Kikki vara en av dem i sällskap av, eller inte i sällskap av, men parallellt ska det finnas ett program med Olle Jönsson för Lasse Stefans, för det är så folkligt betingat. Det är så väldigt, det här är folkligheten själv på något vis.
Men ungdomar, det fanns en tid när Kikki Danielsson var mer känd för sånger hon sjöng. musik hon framförde än för falukorv som hon eventuellt lät bli utköpt åt sig. Och överhuvudtaget, alltså, nu är det ju mycket att liksom, Kiki talar ut om de svåra åren och sådär. Det fanns ju en tid när hon faktiskt var främst känd som sångerska.
I band som V6.
Mm.
Man kanske ska säga att V6 är ju ett form för drivhus för dansbandsstjärnor, eller var ett drivhus. V6 har just nu tagit en obegripligt lång timeout. Men 1973 till 82 spelar Kiki, eller sjunger Kiki och spelar dragspel i V6.
Och det är samma period som Danne Stråhed spelar gitarr, va?
Jag tror det går in och ut av varandra, och att när Kiki lämnar så ersätts hon av Paula Pensäter, om det är samma veva. Men där är något skivkonvolut där Danne är på framsidan.
Och Pensäter blir också, hon är lite bortglömd idag, men hon har en karriär i eget namn också och framträder i Schlagerresan.
Ja, men den är väl väldigt kort i sammanhanget. Ungefär lika kort som hennes närvaro i V6.
Och sen efter Pensäter så kommer en tjej från Hovmantorp som heter Charlotte Nilsson.
Nuvarande Pirelli. Ja, precis. Och ersätter då Kiki efter Charlotte har haft en karriär i, för att knyta an till Anders Engberg, Lotta Engbergs för detta make. En kort karriär i Anders Engbergs orkester och sen en lika kort karriär i V6.
Och Kiki Danielsson kommer ju sen, alltså där finns ju absolut en sorts öppning mellan dansbandsvärlden och schlagervärlden. Hon hamnar i Skarabärts hägn. Skarabärt som ju absolut har börjat sin musikkarriär som demonproducent och framförallt som skivbolagsdirektör då. Han har det här skivbolaget Marianne i Skara ute på Västgötas slätta. Och så småningom knyter han, alltså i början så spelar han ju in dansband som finns i trakten, Jigs och Säves. Och
efter att egentligen har börjat som bokare, har bokat banden.
Ja, på den tiden han drev bingohallar i Tidaholm och Skara.
Precis.
Och så. För då, det var ett krav nämligen, om du ska få driva en bingohall, det är så tror jag du måste ha en idrottsförening, för där fick inte vara kommersiellt egentligen. Men Bert åtog sig att jag kan driva, så kan ni i den lokala fotbollsföreningen stå på kontraktet. Och så skulle man då, var man också pålagd att ha underhållning. Och då lät han då stackars Stefan Rydén sjunga på exakt den anmodade tiden. Alltså efter 29 minuter och 59 sekunder så drog Bert ut sladden och så återgår till bingot. Satte Stefan Rydén i bilen och körde honom till bingohallen i grannkommunen.
Det är samma Karlsson och samma bingohallar som skramlade ihop en ansenlig mängd enkronor som Bert Karlsson förvarade under sina föräldrars badkar. Vi pratar i Bert Karlsson-termer många hundratusen, men givetvis idag omskrivet till flera miljoner som kunde behövas till senare tider. Och dessa enkronor ska väl då i sin tur på helt annat vis ha lagt grunden för Marianne Records.
Och det här är inte som du och jag sitter och pratar skvaller nu, utan det här är saker vi har läst i Mitt liv som Bert.
Eller efterföljaren Så blir du miljonär, som egentligen är samma bok fast med annan titel.
Ja, precis. Så blir du miljonär. Du gör ut samma bok en gång till med en annan titel.
Det är briljant. Ja. Fullständigt briljant.
Det måste vi ge honom. Han kommer på någonstans, alltså det går ju väldigt bra med hans dansbandsprojekt under 70-talet. De flesta stora dansband, utom till exempel Flamingokvintetten som har sitt eget skivbolag, eller Sten och Stanley. Men flera av de här...
Life ligger väl inte heller periodvis på Marianne, utan har sitt eget Tour Records eller något motsvarande namn.
Nej, och det största bandet idag, alltså som vi fortfarande refererar till som ett någorlunda aktuellt band som Bert har, det är väl Vikingarna.
Mm, stämmer.
De kontakterar han ju redan på 70-talet när Stefan Borsch är sångare.
Det ger ut hitlåt på hitlåt, platta på platta.
Och sen vill Borsch göra solokarriär och då kallar man in en kille från Pelles.
Ja, precis. Christer Sjögren.
Och vad heter bandet innan det?
Och det här har jag någonstans i bakhuvudet.
Kan det ha hetat Jupiters?
Det kan ha hetat Jupiters. Och jag tror att dessutom att Sjögren var med och startade upp både Jupiters och Pelles. Och i Pelles spelade dessutom en annan sedermera vikingamedlem, Erik Lim, keyboardisten.
Se där.
Ja, så att det, allt hänger ihop.
Och med Christer Sjögren med mikrofonen så går vikingarna från stora till jättestora.
Till eget flygplan, ja. Från turnerande gammal rostig Mercedes-buss till eget flygplan.
Och där var vi inne på lite inledningsvis, men man ser ju liksom, då, i början är det som tokiga vikingahjälmar och skummade äggvita som ölskum på plastmjödglasen. Och så börjar de liksom klä upp sig, börjar klä sig anständigt och sjunga allt mer sammetslent. Det går liksom...
Hjärta och smärta.
Ja, nej, men en låt som Genghis Khan, som ju är en tidig hit. Den kommer väl 79, va? Alltså det är ju det tyska bandet, eller västtyska bandet Genghis Khan, som sjunger låten Genghis Khan. Den hör Bert Karlsson och säger, den där, den ska vikingarna ha. Och det blir ju också en hit här. Och det är ju
helt obegriplig hit.
Den är ju väldigt långt ifrån vad vi liksom förknippar, eller vad jag förknippar 80-talets dansbandskultur med, som ju är mycket mer kan man älska någon på avstånd och de sista ljuva åren. Och...
Blå Hawaii och annat. Mm. Det är väldigt, det är inte mycket i textraden Genghis Khan. Han hojtar, vi hojtar, han hojtar, alla hojtar. Som då ska beskriva något form för ett slag i något form för krig. Det är ju inte så som jag tolkar det. Det är ju inte riktigt i linje med kan man älska någon på avstånd.
Nej, och det här klacksparksaktiga attityden till våldtäkt som... finns i Genghis Khan. Den försvinner sen ur vikingarnas repertoar.
Klädsamt nog, ja. Ja, det den ersätts med mycket mer frivillig kärlek. Mm. Och det är väl det som besjungs mest. Kärlek, både lycklig och olycklig sådan.
Men vi tar upp det här lite grann, för nu är vi alltså då inne på Bert Karlsson och hans växande dansbandsimperium Marianne. Och någon gång i slutet på 70-talet så bestämmer han sig för att han ska liksom ta sig in på schlagerarenan. Det vill säga han ska ha sina akter i Melodifestivalen, Schlager-SM. Och jag kommer inte ihåg vilket år som Chips framträdde första gången.
Men är det 79-80 någonting?
Och minns jag rätt så består ju Chips vid den tiden av fyra personer, det vill säga sångerskorna då, vokalisterna, Kiki redan nämnd och Elisabeth Andreasson.
Toppat med Lasse Holm och ja. En för oss obekant. Kan du fjärde namnet?
Nej, jag kan ju inte det. Det är ju en skam. Men jag tror att det var lite så ABBA-uppställning de hade. Va? Lasse Holm satt ju liksom Benny Andersson vid ett piano.
Och, flygel.
Ja, till och med det. Sen tror jag då att när de vinner med dag efter dag, då tror jag att det egentligen bara är tjejerna som är Chips.
Kikki Danielssons karriär dansbandsmässigt, det är inte så väldigt många år på en fast punkt. Chips 3-4 år, Kikki Betan-Lotta 3-4 år om man nu ska sätta in dem i facket dansband. Vi 6, det är inte 10 år. Är det 8-9 möjligtvis? Och Kikki Danielsson och Rosarna, det är också 10-tal år. Så däremellan har ju Kikki parallellt haft en väldigt stor ensam karriär. Alltså en karriär där som har burits fram av henne än själv.
Ja, under 80-talet är hon ju en soloartist. Och hon vinner ju återigen Schlager-SM med Bra vibrationer. Du ger mig bra. Sen har ju också, den är ju, ser man ju ofta i olika återblickar på tv så här, att hon faktiskt var i Nashville och spelade i något kontroprogram där med, som hade hög status och hon fick
statsnyckel precis.
Av någon mayor och sådär. Och hon hade kanske kunnat stanna och bli någonting och kanske inte Dolly stor men...
Kikki har väl också vittnat om att hon ville hem till familj och barn och trygga Sverige. Är man från Osby och hamnar i Nashville så är det klart att vägen hon har vandrat där via Kjell Roos band och annat har ju varit väldigt lång. Och jag tror att Kikkis storhet idag är att hon har varit så mycket hemma för att kunna bli så pass folklig. Hon har ju varit aktiv i, vi pratar ju snart 50 år.
Och hon, alltså idag, som jag var inne på lite grann här, att idag är det som Kikki mer känd för att vara Kikki. det, även min generation får liksom fundera lite grann innan vi kommer på sig. Just det, Papaya Coconut hade hon ju en enorm svensktoppshit med.
En papaya coconut och en plats i solen.
Just det, hon ju, vann ju faktiskt slagresen och sådär, just det. För att sen har hon ju varit mer förknippad med att vara kicki på ett
annat vis. Ja.
Hon har, och det har ju varit väldigt bra på. Ingen annan är ju kicki lika bra som kicki.
En av efterträdarna till Kiki är ju, som vi har nämnt tidigare, Charlotte Nilsson Perrelli, född 74, alltså drygt 20 år yngre än Kiki, som i sin tur legat på svensktoppen 3-4 gånger, vunnit Melodifestivalen 2, Eurovision 1, och som parallellt också blivit ett namn, ett hushållsnamn, som nu senast jag har kunnat se i Stjärnorna på slottet, Melodifestivalen.
Ja, och ur ett Malmö-perspektiv så känner vi henne nu också som musikalstjärna. Hon har ju spelat Evita här på Malmö Opera.
Med enorm framgång.
Mm, och även Dr. Zhivago.
Det är ju då också intressant att här Charlotte Perrelli, likt Lotta Engberg, då har funnit sig andra karriärer, men har ursprungskarriären i dansbandssvängen eller dansbandsbranschen. Likväl som Jenny Ölund, nuvarande Jenny Silver. Visserligen kör hon tåg för tillfället, men tog sin karriär, tog sin början i Candela. Precis. Melodifestivalen 3 gånger, varav 2 gånger tror jag, under eget namn som Jenny Silver. Men det är också att, kanske inte så ett household name som Lotta Engberg eller Kiki Danielsson.
Nej, inte längre.
Charlotte Perrelli.
Men hon, alltså, på 90-talet så såg man ju henne mycket i alla möjliga sammanhang och sådär. Alltså hon bröt sig också någonstans loss från dansarenorna och kom in i tv-rutan och, liksom, och syntes och fanns. Och jag har alltid haft intrycket av att hon själv valde att lämna offentligheten. Hade hon velat hade hon väl också kunnat bli en kicki kanske.
Det tror jag definitivt. Det pratades om Jenny Ölund som dansbandsprinsessa, arvtagerska till Lotta Engberg.
Det fanns ju överhuvudtaget någonting i bandet Candela. När de kom fram, det är ett av ganska många dansband som har lanserats som liksom ett modernt dansband. Det fanns någonting kring dem som, det var inte lika dammigt, det var inte lika mossigt. Det fanns någonting lite friskt och fräscht, jag vet inte exakt vad det var, men det var väldigt mycket så.
Men parallellt med Candela fanns det ett annat band som heter Grönvals, som kvarvarande idag, men spelar 5-6 gånger om året, som också hade det här friska, fräscha på något vis. Kanske var det att det inte var 5 män i lika illasittande kavajer som sjöng om hjärta och smärta, utan att det faktiskt var en kvinnlig frontfigur, men, som i Grönvals, men också en friskhet, som du säger. Men det kan man spekulera hejvilt och fritt i.
Vi kanske ska lämna Kiki, men jag vill ju också då ändå nämna Sean Africa, som det väl hette den här
filmen. Du vill
filmen.
Hemskt gärna det.
Jag vill ändå hävda att det är liksom ändå liksom en del av att Kiki Danielssons myt fortfarande finns kvar, att hon då och då liksom har hamnat i sådana här udda sammanhang. Det finns vissa liksom offentliga människor som, jag tror det är en förutsättning för att de ska liksom fortsätta liksom vara ett hushållsnamn, ett namn att referera till, att man har gjort lite udda saker. Det finns sådär liksom väldigt märkliga små frågetecken och bockar i CV:t. Hon gjorde ju också cover på sig själv, Papaya Coconut, med Dr. Alban. Och jag tror att han också var med i den här Sean Africa, va?
Ja, Johannes Brost tillika.
Och det här var ju som figuren Sean Banan, som var otroligt het på förskolor och, gissar jag, after beach-fester några år i början av 2010-talet. Han var med i Mello, som man tydligen ska säga, ett par gånger.
Menar schlager-SM?
Dinga, 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 ling, ling, ling. Här glider kingen in, sjöng han. Den här filmen, som ju ändå blev en film, och jag tycker det är så roligt att tänka på. Jag har ju bekanta som är ganska härdade vad gäller udda, märklig, bizarr film. Och ett par av dem har ju sagt att den klarar inte jag. Jag kunde inte ta den i en sittning. Jag fick dela upp den. Jag fick resa mig och gå en promenad i mellantiden.
Du menar att det finns människor som har återkommit till den här filmen 2 gånger i sitt liv?
Ja, nej, men det vet jag inte om någon jag har gjort i och för sig.
Ja, men om man sett första delen en dag och andra delen en annan.
Så ja,
har man,
ja, jo, på det
viset. De har ju förstört 2 bra dagar.
Ja, just det. Men det, man har delat upp det. Man har pytsat ut det här.
Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
Vad har vi fler för namn?
Vi har namn som varande aktuella. Christer Sjögren.
Mm.
Vikingarna har vi varit inne och rört i tassemarkerna lite av. Christer Sjögren behöver egentligen ingen närmare presentation än så. Men har efter Vikingarna gjort sig en karriär som musikal...
Sveriges Elvis,
ja. På gott och ont. Musikalartist.
Han gick ju in och tog över efter Tommy Körberg i Sound of Music. Och spelade mot... Carola, ja.
Ja, Carola var inte helt nöjd med rollbytet, vad jag förstod. Eller huvudspelarens byte, vad jag har förstått.
Ja, jag minns framförallt att Tommy Körberg var väldigt öppen med att han inte tyckte att det var en värdig arvtagare till honom.
Nej, och Carola var ju i sin tur väldigt öppen med att hon inte tyckte om Körberg. Så det där har ju varit en fantastisk skandalomsusad produktion.
Och Christer som mitt i alltihop och säger, men jag tyckte bara det var roligt att få vara med.
Ja, och få betalt.
Ja.
Jag tror jag har fått känslan av att Christer Sjögren har varit väldigt glad av att få betalt genom åren. Ser man hemma hos reportage eller läser självbiografin så förstår man att det har varit en väldigt stor del av Christer Sjögrens karriär. Och det tycker jag hedrar honom, för han kommer egentligen från en bransch, dansbandsbranschen som så, som inte är sådär väldigt pengaomsysad. Men har ändå lyckats skapa sig stor lycka och välgång i livet.
Ja, han har ju någon man cave, jag minns det här från hans memoarer, får jag lov. Där berättar han om sin man cave, och den förstår man ju att den är ju god för x antal miljoner, för där har han ju sin bilsamling.
Ja, sina exklusiva Mercedes och Bentleys, och beskriver att han har inget emot idag att åka och köpa mjölk i sin Bentley, medan han på 90-talet kände annorlunda under de mest skandalomsysade åren i kvällstidningarna. Men för att lämna Christer Sjögren, som egentligen har fått en väldig plats i media genom åren, så kanske vi ska beröra ett annat stort namn. Olle
Jönsson. Men innan vi gör det så kan vi bara lyssna en snut på I Love Europe. I'm walking down the street, my feet feel like dancing. Mm. Nu har vi gjort det. Nu går vi över till Olle Jönsson.
Olle Jönsson, Lasse Stefans. Det är väl ett namn som har blivit riksbekant och på många människors läppar de senare åren.
Absolut, det är ju intressant. Alltså han, Lasse Stefans, återigen, jag nämnde Jakob Dahlin tidigare, han gav ju också utrymme åt Lasse Stefans och Kristina Lindberg, som då någon gång i slutet av 80-talet fick en svensk toppsrekord med låten De sista ljuva åren. Så låt det sista ljuva åren bli det bästa i. De fick plats i Jakob Dahlins studio.
65 veckor på Svensktoppen.
Ja, just det. Det är ju annars som Magnus Uggla och Christer Lindar och så stor. Och det var nog då som Lasse Stefans blev ett namn, inte bara ett dansband i mängden, utan det fick lite konturer för allmänheten.
Man skulle kunna hävda att Lasse Stefans slår igenom mycket senare än många andra band. Lasse Stefans ligger nästan ett 10-tal år efter Flamingo-kvintetten och Striplos, för att nämna 2 nuvarande exempel. Men man slår igenom kanske egentligen först någon gång på slutet av 80-talet med den gigantiska hitten Vid en liten fiskehamn. Vid en liten fiskehamn fanns
en liten vacker strand. Just det är första hitten där. Men alltså, de bildas på 70-talet, men de harvar på rätt många år innan.
Jag tror man harvar kanske inte så mycket i början. Olle Jönsson är 12 år när Lasse Stefans bildas, vilket gör att man kanske hade lite annat att stå i de första 5-6 åren. Men därefter harvar man nog på väldigt och pratar om nedläggning många gånger.
Ja, och det är ju det här kuskandet. De har sin turnébuss och de kör runt, och det är ju 4 timmars pass, och det är nog liksom långa perioder där de inte känner att det händer så mycket, att det är som samma rutin dag ut och dag in. Men någonting gör att det här gänget fortsätter.
Ja, det som gör att man fortsätter är väl just hitten vid en liten fiskarm. I den här dokumentärserien som nu har gått under vintern som var den svenska dansbandshistorien, där vittnar både Olle Jönsson och kapellmästare Christer Eriksson om att man egentligen står inför beslutet att vi lägger ner. Det här funkar inte längre, det finns inga bokningar. Dåvarande bokningsbolag ringer just och meddelar att det finns inga bokningar för Lasse Stefans. Men man får hit på hit på hit under ett antal år och lyckas göra en revival av sig själv på något vis. Som egentligen bara är ständigt pågående. Lasse Stefans tåget är någonting som bara tuffar på väldigt säkert. Man kan göra egentligen vad man vill med Lasse Stefans tåget och publiken köper det. Och Lasse Stefans publiken vill egentligen bara ha Lasse Stefans. Det är svårt för Lasse Stefans att spela en så kallad non-stop. Det innebär att det är två band som delar scen. En traditionell danskväll. För att publiken som kommer för Lasse Stefans, de kommer för Lasse Stefans enbart.
Ja, och det är ju ett band som ändå lite musikaliskt, vill jag hävda nu, skiljer sig. Alltså de har, om vi tidigare konstaterar att Striplers och Flamingo-kvintetten och Sven Ingvars kommer ur en sorts pop- och rock-tradition, så vill jag ju hävda att Lasse Stefans luktar betydligt mer av country.
Det skulle man väl säga, att de definitivt influenserna är väldigt tydliga. Det är ju väldigt mycket country. Man skulle kunna säga att en del av musiken, och sätter den rakt av på engelska, till engelska, så blir det country.
Och de har sån här, om det kan heta slide guitar, som är väldigt typiskt för ett country sound och sådär. Och jag tror, jo, men visst framträder de i såna här, dels i cowboysahattar och dels i såna här cowboy neckties.
Ja, och boots. Ja, framförallt mycket boots.
Och Kristina Lindberg, som de då sjunger duett med i den här megahitten de sista ljuva åren, hon kom väl också från en country-scen?
Ja, och har väl framförallt fortsatt på en country-scen, definitivt. Och gör det väl med den äran, även om vi inte ser så mycket av Kristina Lindberg idag.
Och jag vill minnas att jag för 20 år sedan läste en recension skriven av Mats Olsson, Expressens gamla poporakel, där han gav Lasse Stefans höga betyg, säg 8 av 10. På nätsajten Feber, salig i åminnelsen. Och verkligen vill jag liksom understryka att Lasse Stefans är ju inte ett dansband i mängden. Lasse Stefans är ett svenskt counterband.
Mm. Det finns de som skulle argumentera för det, ja. Mm. De har ju också då, som sagt, en parallell värld, Lasse Stefans världen, som egentligen löper parallellt med den övriga dansbands branschen eller de övriga dansbanden. Lasse Stefans har ett eget tåg man bullrar fram i.
Och som du säger, fenomenet, myten Lasse Stefans har på något vis bara liksom vuxit med åren, och Olle Jönsson har på något vis, om man tittar på hur han ser ut, alltså han hade ju märkt i vilket sammanhang som helst som han klev in i. Alltså även, tror jag, om man hasar runt på säg Kiviks marknad eller sådär, skulle folk liksom reagera på att det var en kille som har liksom en ovanligt skrikig sån här airbrushad varg på t-shirten. Ovanligt högt hårfäste för att ha en sån hästsvans. Och sådär, så han har ju på något vis alltså blivit mycket mindre salongsfärg i sin framtoning med åren.
Och det är intressant, för att Olle Jönsson-stilen, om vi nu ska benämna den som så, den var ju väldigt dansband under väldigt, väldigt många år. Mm. Låt säga de 30 första åren av Lasse Stefans, så såg de likadana ut. Olle stod oftast lite längre fram på konvolut och syntes lite mer. Men den här stilen, det är någonting som har växt fram under, ska vi säga, 2000-talet.
Ja, jag vill minnas när man såg dem på tv då på 80- och 90-talen, så är de ju uniformt klädda och ganska ändå stilfulla eller som stilrena. Men det är som att han vid något tillfälle har bestämt att skiter jag i detta. Alltså,
jag tror det har växt fram också.
Nu får det vara bra. Alltså, jag låter håret växa och så. Det får vara så.
Är det din Olle Jönsson vi hör här nu?
Jag försöker göra min ljungsk.
Jag tror mer, det är lite mer Jönsson. Sådär. Men det ska inte vi vara de som bedömer.
Nej, vi markerar det.
Vi markerar dialekten. Jag tror att det här ligger i tida med att man för fram Olle Jönsson till en frontfigur. Olle har vittnat om diverse krämpor som familjär tremor, alltså skakningar, okontrollerade skakningar i händerna, diabetes och annat därtill. Vilket gör att Jönsson så småningom får släppa trumpinnarna och ta steget fram som frontfigur och sångare. Och i det tror jag också att, eller kan man märka av att Jönssons klädintresse har växt i samtida med hans omfång.
Ja, nej, men han har blivit mer en rockstjärna än en dansbandsångare.
Ja, ja, definitivt.
Alltså både traditionellt, alltså att hans klädstil någonstans, jag säger inte att den är Keith Richards, men den ligger betydligt närmare honom idag än vad den gjorde för 30 år sedan.
Definitivt.
Och jag vet inte när i tiden han skaffade sina tatueringar och sådär, men och jag vet inte när han satte ringen i örat, men det känns som att allt sånt har som framträtt ändå mer ju äldre han har blivit.
Det är väl skönt med någon som är så befriad från vad folk tycker och tänker. I sitt sommarprat 2015, där vittnar han ju om också om det här att folk får tycka vad de vill om hur jag ser ut, och folk får tycka vad de vill om mitt höga hårfäste och mina vargtröjor. Men när de pratar om min sång då, att han kan inte sjunga, Jönsson kan inte sjunga, då är man inne på någonting som smärtar i honom. Men i övrigt tror jag han skiter lite i vilket.
Nej, jag tror han trivs.
Jag tror definitivt
jag han tror trivs. Han, alltså, det är väl uppenbart, alltså, man ser inte ut så om man inte gillar någonstans att bli beglodd.
Nej, precis, precis. Och det hedrar honom. Listan kan ju göras lång över stjärnor i dansbandsbranschen som har blivit hushållsnamn. Men vi bör ju nämna namn som Thorleif Torstensson, nu dessvärre bortgången under vårvintern i Thorleifs. Sten Nilsson i Sten och Stanley har vi rört lite vid.
Men kan vi inte stanna lite vid Thorleif? Thorleif Torstensson, alltså kallad Tolle, vilket för oss som skåningar är lite lustigt.
Bajskorv, på sätt och vis.
Ja, det är ju skånska för detta.
Men Tolle, eller under senare 90-tal, kan det vara 80-tal. Thorleifs med Å, efter alla dessa smäktande ballader och sånger om gråtinga tårar.
Det är roligt.
Vilket många kanske skulle ta som ett hån om man har gjort en karriär på att sjunga om. Att man inte ska gråta några tårar för någon skull. Men det är tvärtom. Thorleif eller Tolle såg det som en verkligen hedersfullt att folk benämnde honom som Thorleif.
Att bli hela svenska folket ställföreträdande gråtare.
Så. Skulle man kunna uttrycka det?
Mm. Nej, men jag tycker mig se ett spår här hos många av de här dansbandsstjärnorna. Att, ja, de är på något vis också vana vid att bli häcklade, att vara, liksom, att ses ständigt som skämt. Att många av dem har liksom gjort det, ja, men då ska ni få någonting ordentligt att skratta åt. Men ni ska se vem det är som skrattar när jag går till banken.
Det är nog så. Det gör ju, eller kanske snarare gjorde, många av de här stora stjärnorna har ju verkligen tjänat sina pengar genom åren. Ta återigen Lasse Stefan som exempel. Man har sålt fler skivor i Sverige än vad ABBA har gjort.
Och de har också gjort otroligt många originalplattor. Vad pratar vi?
50-tal fullängdsalbum. Varav 48 typ har sålt guld. Och då menar jag inte spelat guld på Spotify, utan sålt faktiskt guld i handen.
Mm. Ja, men det är många skivor.
Det är definitivt.
Och det är många köpare.
Det är definitivt många köpare.
Tillbaka till Thorleif, så hade ju de en intressant del av deras karriär sker ju på 90-talet. Jag kommer inte ihåg nu exakt vilket år, men låt oss säga 96. Just det, som är en hiphop-trio med lite skandalrykte. De är nominerade till en Grammis. De har gjort en fullängdare som heter Plast, som väl blev deras sista fullängdare. Och där har de en låt som heter Tre Gringos. Som handlar om att det är så där lite självironiskt att de tre liksom vita innerstadskids åker ut i förorten för att köpa en saxofon och tror att de har kommit till ett annat land. Och den låten från början är ju gjord så där. Jag tror det var en period när de experimenterade lite grann med syntar och sådär. Men när de då ska framträda på Grammisgalan så slår de sig ihop med Thorleifs.
Man toppar det med Thorleifs saxofon.
Ja, jag gissar att Thorleifs är nominerade till samma...
Inte i samma kategori tvunget, men till samma gala. Årets dansband kan man tänka sig.
Man kan tänka sig det. Och då gissar jag att det var Gurra G, DJ'n i just det, som hade liksom ett helt äkta och nog fortfarande har kärleksförhållande till dansbandskulturen. Han är liksom uppvuxen i detta och sådär. Det har hänt att vi på Twitter har skickat olika fraser ur Cool Candys gamla Krylbo Central till varandra. Och, och den här låten, som är, det är ju bara ett spår bland flera på CD:n från början. Men i den här nya tappningen, för de går in i studio sen också. Och de spelar också in en video som måste ha kostat en liten slant.
För ja, att, minst sagt.
För att de är ju på typ Bali. Och här uppstår ju någon sorts fusion som då på 90-talet av många initialt tolkades ironiskt. Ja, ja. De där skojarna i just det, nu ska de liksom håna stackars Torleif. Men jag har en stark känsla av att de trivdes alldeles utmärkt tillsammans.
Jag tror inte det var det minsta hån. Jag får känslan av att det fanns heder inblandat snarare än hån på viss.
Ja, och jag kan inte riktigt förstå heller varför man alltid måste se det så. Nu driver de med Torleif. Vadå driver med? De tar ju upp dem på scen. De...
Men är inte det lite grann sprunget ur den här hepp, hepp och hö-hö? Kulturen som finns runt dansband, att det är någonting man startar ironiskt på en efterfest. Medan startar du Gråt inga tårar eller Sista giva åren, så kan ju i regel de kvarvarande på festen texten.
Ja, precis. Och du kanske sätter på den ironiskt och du kanske någonstans i dig tycker att ja, men det här kanske är lite ett pekoral. Det här kanske inte håller så hög litterär höjd. Det kan man ju få tycka. Men uppenbarligen finns det ju någonting i det här som gör att vi att det fäster i oss.
Men tar vi då Sven Ingvars, bara för att prata låtexempel, Två mörka ögon, som gjordes i en ny tappning under Så mycket bättre, har ju fått ett relativt brett genomslag på, nu tappar jag namnet på tjejen som sjunger den här, men den har fått ett relativt brett genomslag i den vanliga radion, så att säga.
Två mörka ögon och leendet du gav mig, och ingenting var längre som förut.
Så fort du tar bort det här klapp, klapp och hepp, hepp kring dansbandet, det här glada soundet, så får den ju en helt annan innebörd. Så textmässigt så har många dansbandslåtar ett djup, men som kanske inte kommer fram av att det fortfarande ska utföras en glädjeyttring, det vill säga dans till musiken.
Och just Sven Ingvars fick ju också några gånger under sin karriär uppleva att de på något vis accepterades av en annan del av publiken än sin trogna stampublik. Det är väl dels när de gör skivan i Frödingland 71.
Mm, så man får också en återkommande kassako efter lite miss med någon film och annat som har kostat pengar.
Ja, de gjorde ju fiaskofilmen Under
ditt parasol.
Under ditt parasol, ja. En westernfilm inspelad i före detta Jugoslavien. Och det här är ju ett vågspel, men vi ska göra en Frödingplatta, han är värmlänning precis som vi, och det är väl många som säger, ska ni sjunga in poesi? Det är ingenting som går hem i stugorna, men det gick ju hem med råge.
Definitivt.
Och i synnerhet såklart när de sen fick sjunga duett med en annan av Värmlands stolthet och Sara Leander i något tv-program.
Det var dans bort i vägen på lördagsnatten, över nejden i gåtor och spelet och skratten, det var tjo, det var hopp. Det var hej. Nils Utterman tog en och spelmansfanten. Han satt med sin bergspel vid landsvägskant. För dudelig, dudelig dig.
Alltså det minns jag när jag var liten, att min liksom medelklass vuxna runt omkring mig, de sa, jag tycker inte om dansband. Möjligtvis med undantag för Sven Ingvars, och då möjligtvis med undantag för deras Frödingskiva.
Det är en intressant vinkel på det.
Ja.
Att man hela tiden måste ursäkta sig. För
det var
att
klausulen, ja, det undantagsklausulen. Men sen på 90-talet så bjuds de ju in till Hultsfredsfestivalen.
94 säger vi, så ljuger vi inte sådär mycket.
Och spelar om inte på den största, så den näst största.
Ja, det är den största. Och är det inte det, så bestämmer vi nu att det var den största scenen.
Ja, de kan heta Hawaii eller Sahara-scenen, jag kommer inte ihåg vilken som är vilken. Och det är ju ett enormt publik av de spelar inför.
Som står och sjunger med. Och det här är ju inte hittepå. Det här finns ju på YouTube för den som vill se exempel på detta.
Ja, för det här är ju en massa låtar som då kommer från ett 60-tal och de har spelats flitigt på radio. Och som sen förmodligen har gått i arv från föräldrar till barn. Och på festivalen så befinner sig väl minst två generationer som delar detta. Och jag tror att det fanns någonting viktigt symboliskt i den här handlingen, att Hultsfredsfestivalen bjuder in Sven Ingvars att spela där.
Definitivt. Och det kanske har varit, var avgörande för i den perioden Sven-Ingvars överlevande. För där är man också inne i en dippperiod där man får en återhit egentligen med att finnas och synas i ett nytt medie.
Mm. Har vi fler hushållsnamn som ska nämnas?
Hasse Andersson. Har vi nämnt Hasse? Har vi inte gjort? Och det är frågan är om det ska nämnas i kontexten dansband.
Ja, han har väl aldrig spelat upp till dans.
Det har han väl gjort, men inte som dansband kanske. Men att han spelar dansvänlig musik, det får man väl ändå ge honom.
Ja, absolut. Men har han framträtt alltså på dansaftnar?
Jag har någon vag minnesbild av en dansskala från sent 90-talet. Det är något jag har sett senare och inte upplevt. Där Hasse framträder och sjunger en och annan låt, men kanske främst programleder. Jag kan ha fel, men jag vet att han på ett annat vis var inblandad i den här dansskalan. Även den finns på YouTube för den som önskar.
Ja, nej, men han kommer väl snarare, alltså han kommer ju från en sorts country-tradition. Han har ju sin egen genre då, skontrin, som är, det finns ju såklart en massa rottrådar och en massa jämförelser. Det finns ju så här figurer som vi kanske inte har nämnt, som Alfred Robertson och Mats Rådberg och sådär, som ju absolut, som nog själva rubricerar sin musik som country, men som fanns i samma sammanhang och säkert uppträdde på samma scener som en del av dansbanden.
Definitivt.
Och där finns väl Hasse. Jag är Hasse med Hasse. Jag har ju suttit i hans kök några gånger. Detta sa jag för att skryta.
Jag skulle också påstå att jag är Hasse med Hasse. Mm. Efter att ha fått Hasse och hans fru Monica att spela in en reklamsnutt för den evenemangsanläggning jag är med och driver.
Fler namn?
Kasper Janebrink har vi berört som hastigast. Arvingarna. Paul Johansson, Paljett, nuvarande Salin.
Ja, han är kanske inte längre ett hushållsnamn, men han var ju allom välbekant på 70-talet.
Ja, och sedan frontfigur och sångare i dansbandet Mats Blads.
Ja, just det.
Jag tror det är i den perioden där Göran Lindberg också är någon som var i branschen ett hushållsnamn. Tog en paus från Mats Blads. I den perioden är Paul Paljett inne och gör en karriär.
Han bildar väl ett eget band, vad, Göran Lindbergs?
Göran Lindbergs orkester, precis. Mm. Som så många andra. Det är också en väldigt dansbandig grej det där, att man tar ett namn, antingen ditt eget för- och efternamn eller påhittat som i Lars Kristers fall, eller ett förnamn på två medlemmar i gruppen och bildar ett namn och därtill lägger ordet orkester. Lasse Stefans har ju däremot inte orkester efter namnet Lasse Stefans.
Nej, och sen försvinner väl oftast orkester. För att det behövs inte, det är så underförstått.
Det blir istället Kristina Lindbergs, Göran Lindbergs, Kikki Danielssons, Lotta Engbergs, Anders och Lotta Engbergs.
Etcetera.
Det där kan vi rabbla dagen lång.
Ja, det blir riktigt, riktigt bra radio.
Jag vet inte så mycket om det är ett hushållsnamn, men det är väl ett för en lite äldre generation, och givetvis för dig och mig, ett bekant namn, Ingmar Nordström.
I högsta grad, som gjorde en herrans massa saxpartyn.
Hur många som helst, och släppte någon gång mitten på 10-talet nu ett lite bästa saxplattan, eller vad den heter. Ingvar Nordström fyller ju förvrigt i dagarna 90 år, född 31. Men det är kanske inte så mycket hushållsnamn idag som det har varit.
Nej, men han fanns fortfarande absolut på 80-talet när man stod och bläddrade i en skivback på Domus, som var min vanligaste skivbutik när jag växte upp.
Parentes är det där att jag senast i somras faktiskt köpte en LP-skiva med Ingvar Nordströms för 5 kronor på en loppis i Emmaboda. Kommer hem och upptäcker att den är signerad.
Se där, vilket fynd. Den borde ju kosta minst 10 kronor.
Minst 10 kronor.
Nej, men det var ju som saxofonbaserad musik. Han hade väl en liten, det var väl minst 3 saxofonister.
Mm. Mycket instrumentala låtar, till skillnad från den gemena dansbandskulturen där du har sången som väldigt tydlig.
Det är såklart orättvist, men jag förknippar dem ju främst med deras cover på Flashdance-låten, What the Feeling.
Och hur gick den? Vilken känsla.
Exakt så. Och utan särskilt mycket känslor.
Ja, definitivt utan känslor.
Vilken känsla. Låt det hända.
Ett annat namn som ett senare år kommit till den breda massan och som kanske har gjort det egentligen mycket efter sin dansbandskarriär, likväl som många andra, Magnus Carlsson.
Sveriges, Barbados Magnus.
Precis, Sveriges idag vitaste dansbandsleende och slätaste panna. Men han har inte heller gjort ett avsteg egentligen från dansbandskulturen, utan står verkligen med fanan, dansbandsfanan, än högt, även om han lämnade Barbados för Alcazar och sen för en egen karriär.
Och han har ju också framträtt både en och två gånger i olika konstellationer i schlagerspektaklet.
Och i, skulle jag vilja tro och veta, inte Doobidoo, där har ni för fall också varit med, men i Diggiloo.
Han har klippkort på både Doobidoo och Diggiloo.
Och där är ju många av de här namnen vi har nämnt. På ett annat vis har de ju gått in och ur produktionerna. Men det är ju säkert sprunget ur att det är en Lasse Holm-produktion och att det här är folkliga namn. Till listan kan man ju även addera namn som du har nämnt, Mats Rådberg, Lasse Holm, ett inte så mycket hushållsnamn men ett namn som hushållen känner till genom hans låtskattar, Gert Längstrand.
Ja, han är väl en av de flitigaste hitleverantörerna till.
Och gammal dansbandsmusiker, 5 begynnelseåren av Striplos fanns han med som originalmedlem.
Och han har skrivit typ de sista ljuva åren.
Det har han väl inte gjort. Det är en Christer Eriksson-produkt, en kapellmästare i Lasse Stefans. Men han har skrivit 1000 och natt till Charlotte Perrelli.
Gert Längstrand har skrivit tillsammans med Lasse Holm både Eloise och Miss Decibel. Som du säger, 1000 och natt ihop med Lars Didriksson. Växeln Hallå ihop med Lasse Holm. Janne Lukas klämmiga bidrag, andra platsen i Schlager SM 1980.
Man ser i minnesbilder över Melodifestivalen eller Schlager-SM, fast det är EM-finalen i Eurovision Song Contest, så ser man Gert Längstrand slita Charlotte Perrelli i armen upp på scen när hon ska framföra låten en gång till, vinnarlåten. Det är väldigt något rundlätt Gert Längstrand som jag faktiskt har haft äran att jobba med så gott som senaste året. Men det är väl inte så mycket ett hushållsnamn som det är hushållsbekant via hans låtar, kan man säga.
Mm. Men vi har ju rabblat en herrans massa namn, så att någonstans har ju den här tesen bevisats att ja, dansbanden är en subkultur, men det finns alldeles uppenbart en dörr som står öppen till någon sorts mainstream-kultur.
Så bör man summera det.
Mm.
Mest mainstreama idag kanske i dansbandsbranschen är väl Benny Anderssons orkester, som faktiskt bör kategoriseras som ett dansband, med både Helene Sjöholm och Tommy Körberg, Kalle Moraeus och sagda Benny Andersson.
Ja, just det, och det är väldigt intressant som projekt, just för att jag tror att många människor inte vill kalla det dansband för att de tycker att det är lite för bra.
Men när de är ute och spelar har de en dansbana med sig.
Ja, precis. Benny Andersson från sitt håll, han vill ju verkligen understryka att det här är musik som är gjord för att man ska hålla om varandra till.
Och när man tackade och tog emot priser i årets dansband här om året, så var det väl absoluta beviset på att det här är dansband. Och det kan också vara så att Du är min man är den sista dansbandslåten som faktiskt kommer ligga kvar på Svensktoppen, eller låg kvar på Svensktoppen 278 veckor eller något liknande.
Ja, det är en helt vansinnigt lång tidsperiod.
4 eller 5 år.
Jag kan inte göra om det här till år i huvudet.
Det går inte. 2004-2009, tror jag. Och det kan vara den sista stora, stora dansbandshitten på Svensktoppen.
Du är min man, och jag vet du gör så gott du kan, fast du inte tycker att du räcker till.
Vi får se. Vi har inte kristallkulan med oss. Vi tar bara med oss backspegeln in i studion.
Definitivt. Jag håller den högt.
Men vi har väl fått någonting sagt i ämnet dansbandsprofiler som är blivit hushållsnamn. Joakim Olsson Agerskov, tack för att du tog dig tid.
Tack, Kalle Lind.
Vet du vad du har medverkat i för sammanhang?
Snedtänkt.
Ja, vet du vad det är för något?
En podcast för någon.
Ja, Sveriges Radio. Om man ska vara... Ja, för de som sitter och för anteckningar. Det är därför den också sänds i radio, i P1, med en viss regelbundenhet. Ander Lundgren har mixat ljudet, Åsa Skarp har klippt. Man når mig på helst bara positiv respons, @gmail.com. Vi finns också på Facebook, både en grupp och en sida. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
något ännu mer oväsentligt för den stora breda massan.
Det hoppas jag.